Tack Hipp som är med och sponsrar det här avsnittet om smaker i en underbar podd. Hipp har ju över 60 års erfarenhet av att göra ekologisk barnmat. Och Klara, varför ger du det här till dina barn?
Men min man är ju ekobonde och när vi då handlar något i butik så känns det alltid självklart att välja ekologiska alternativ även när vi köper något till de minsta i familjen. Och Hipps mat görs på liksom vettiga ekologiska råvaror som också, förutom att vara bra för miljön, också tar hänsyn till djuren.
Ja, men då tycker jag att din ekobonde man kan göra den där rätterna själv.
Det är ju det sköna är att man inte behöver göra det själv. Men jag gör ju redan så många saker själv.
Ja, okej då. Mm. Men vad gillar Ulf ett år mest?
Mm. Just nu skulle jag säga att det är den här bulgurgrytan som är liksom kikärtor i. Annars så ger vi ju hipsgröt, som morgon, mellanmål och
gröt. Alltså.
Ja, gröt. Det är väldigt praktiskt och bra. Och så innehåller den alla vitaminer och mineraler som behövs, så man vet liksom att man har fått i sig de ska. Sen kan man alltid pimpa den med bär eller frukt och sånt.
På Hipps hemsida så finns det recept för den som vill laga egen barnmat. Och så kan man ju då gå med i Hipps babyklubb. Och här får man del av rabatter, erbjudanden och tillgång till kunniga dietister.
Mm. Och om du går med just nu så kan du vinna en goodiebag dessutom. Allt det här hittar du på hippbarnmat.se.
Hör ni, det är vår. Vårvinter i alla fall i Klaras by. Jag står utanför affären här och ska gå in och köpa lite grejer till ett smaktest som jag ska göra på henne idag. Och jag tänkte att du som lyssnar också kanske får vara med och höra skillnaden, om det finns någon skillnad, mellan vuxna och barn. Jag ska testa det på Klara och Folke lite senare i programmet. Men nu går vi in och handlar. Hallå! Det jag har tänkt är att testa lite så här frukt- och rotfrukter. För att jag har någon sorts minne av att man gjorde det där i skolan. Att om man skär potatis och äpple på samma sätt. Om man inte ser vad det är, då kan det vara svårt att förstå vad det man har i munnen faktiskt. Jag kan testa en söt potatis också. Nu är jag lite så här viskig här och det är för att Klara, hon har redan gått in. Hon är före mig här i butiken någonstans. Så jag vill ju inte att hon ser vad jag stoppar i här. Då sabbar man ju liksom hela grejen. Kanske lite kul att testa om de kan känna skillnad på gröna och röda äpplen. Vi testar det. Jag testar både blå och gröna druvor. Vi tar ett päron också. Så. Tack så mycket. Sitter de och tittar där i bilen? Måste jag vända mig om. Se bort. Inte titta.
Det är typ 15-20 minuter tills de kommer hem.
Vi sitter ju hemma hos Klara nu och väntar på Folke. Och Bertil har jag förstått också ska vara med.
Yes.
När vi ska testa era smaklökar och se om det är någon skillnad.
Mm. Mm. Men du, jag tänkte på en sak vi kan göra. Det är ju passa på att tacka alla poddlyssnare för alla roliga kommentarer ni lämnar. Alltså det är så roligt att läsa. Speciellt de gånger vi liksom efterlyst era värsta hantverkare, minnen eller... Det som var roligt med hantverkare var att det var ju både fina minnen, alltså folk som har haft jättebra hantverk som verkligen kommit ut med räddande änglar, och jag kan verkligen identifiera mig med det.
Och men, någon som skrev om en hantverkare som ville gosa med kattungarna.
Ja, det var jättefint. Ja, alltså det verkligen. Men jag tänkte ta Saras, jag vill bara lyfta Saras kommentar för jag tyckte den var jäkligt rolig. Hennes värsta hantverkare. Jag skulle renovera badrummet. När allt var klart tänkte jag glad i hågen ta en första dusch. bara för att upptäcka att de fått lite fel på fallet på badrumsgolvet. Med lite fel menar jag att golvets absolut högsta punkt var golvbrunnen. Golvets lägsta punkt verkade vara bakom toaletten någonstans där det bildades en pöl i storleksordningen mindre insjö. Självklart klagade jag på detta och de kom och gjorde om och om och om. Och när jag kom hem efter att de gjort om för tredje gången var väl inte fallet direkt perfekt. Men det blev inga pölar bakom toaletten när jag spolade i duschen i alla fall.
Ja, då får man ju vara nöjd.
Ja, något sånär nöjd skulle jag kissa. Öppnade toalettlocket och hittade en helt enorm bajskorv i toaletten. Tack för den hantverken.
Just det!
Det var hans hämnd.
Nu är alltså de motsvarigheten till så här snabbmatskedjepersonal som spottar i början.
Ja.
Stänger locket och ger
bajs. Den el. Och så att man känner verkligen att Sara har nöjt sig med, ja, inte perfekt fall, men i alla fall ingen insjö bakom toaletten, va?
Va, nu blir det inte bättre än så
här. Nej, men jag får nöja mig då. Så fick jag en bajskorv. Det är också, också omöjligt att reklamera den detaljen.
Du som inte har hört det här avsnittet, lyssna gärna på det. Hantverkare vi minns, ja, för ett par, några veckor sedan tillbaka. Och läs gärna om andras kommentarer, väldigt roliga. Själv så är jag mycket besjälad av det här med farbror-avsnittet. Mm. Farbror Erikas utflykt som ju dels personligen för mig blev en stor succé eftersom jag fick leva ut och visa vem jag delvis egentligen är i all min motsägelse.
Ja, precis.
Jag gillar absolut jättemycket kvinna-tant-attribut också, men det här är liksom...
Det är ju mitt i prick Erika, tycker jag.
Ja, en för riktig farbror för oss har varit. Mm. Och enormt fin respons, tack för det. Jag vill bara läsa en kommentar som Anna skrev som jag kände så här att hon ringar in, tycker jag, väldigt mycket essensen av vad farbroreri handlar om. Kan inte ens räkna hur många barndomstimmar jag ägnat åt att glo ner i diverse halvfärdiga husgrunder och avloppsrör och kabeldragningar och kommenterat avstånd till tomtgränser etc. Det byggs alltid för tätt ifall någon undrar. För att inte tala om att en skogspromenad innebär att man metodiskt vandrar genom andra människors skogar och kommenterar kvaliteten på gallringen. Och där kände jag igen jätte. Väl.
Ja, Anna berättade om sin pappa här att, att hennes pappa är lik din farbrors karaktär. Och min pappa också, som också var och cyklade ner i husgrunder. Cyklade och kollade ner i husgrunder.
Eller gropar.
Eller gropar. Nej, men det är väldigt roligt. Och just att vem annars skulle kommentera gallringen? Just?
Men alltså, att titta på gallring, det var en jättestor trafikfara när jag var liten. För att pappa tittade aldrig liksom framåt när han körde bil. Och det var en sån här grej att mamma började skruva på sig.
Mm.
Så fort man kom när man såg att här avverkas. Mm. Så då visste man att pappa kunde liksom inte hålla blicken på vägbanan. Utan vred, alltså hakspetsen var på fel sida axeln. Ända till det där jäkla gallringen eller hygget.
Fick ni höra då vad som var fel och bra och sådär? Eller höll han det för sig själv?
Ja, men du, där skulle man lämna för höga stommar, tycker jag. Alltså, ja, och han ska jag... Ja, men alltså, det var för tätt, eller att det var för... Mm. Nej, det kunde också vara... Åh, fy fan, vilken jävla fin tallpark.
Mm.
Så det var inte bara negativt. Nej. Men det var alltid kommentarer. Och jag har märkt att den här säsongen, den är ju som en... Våran killsäsong på något sätt.
Mm. Det har varit väldigt mycket avsnitt om män och killar och snubbar och hantverksgubbar och allt möjligt.
Inte minst om Fredrik Wikingsson och Gustav Skarsgård.
Alltså, oj. Nej, men alltså, det tycker jag känns jätte... Det känns jätteskönt att vi öppnar upp kring det. För det var något som du och jag gick och bar på. Och vi hade ju bara varandra att prata om. Och sen delgav vi här i podden. Och det var liksom inte lätt för någon av oss att bara öppna på det sättet. Men vi fick sån respons, fått sånt stöd i det här.
Och du ska snart få läsa den kommentaren. Om du nu som lyssnar tänkte, vad fan hände med Klara helt plötsligt? Så det som hände var att hon gick in i sin karaktär. Mm. Och det här pratar vi om i det inbjudningssjuka avsnittet som också gick för kanske någon månad sedan eller så.
Mm.
Där man liksom, det är fritt fram att vara inbjudningssjuk och tolka alla signaler från killar man tycker är... Lite läckra, som att det är bara... De vill bara ha en.
För att tolka. Ja. För att det var ju så här. Att jag pratade mycket om att Fredrik Wikingsson... Han är ju lite plingelång på mig. Och du har ju haft jättekämpigt med Gustav Skarsgård. Och där har ju du och jag en gemensam strävan och ett gemensamt mål efter att liksom få kärleken att funka. Och samtidigt är det mycket.
Och du har också rätt till din historia.
Jag har ju det. Och jag kände så här, när jag delar den nu, så kände jag liksom, jag gjorde en insats för kvinnor, inte bara i Sverige.
Nej.
Kvinnor världen över, som upplever det jag har gått igenom. Jag skulle inte säga att han stalkar mig, absolut inte. För det skulle ju vara att säga att jag inte tyckte om det. Och det kan jag inte säga rakt av att jag inte gör. Men det börjar vara lite mycket. Och det är det här att Fredrik, jag tror att han har en, ja, alltså, ska jag tycka en helt enkelt en brinnande passion för mig. Det är ju så att man kan titta på alla mot alla. Och det är liksom inte bara, alltså det är så mycket signaler som kommer ut. Som är riktade mot mig.
Alltså Filip och Fredrik.
Nej, men det blir genant. Det blir genant, Erika.
Ja, jag vet, du berättade ju det förra gången, ja. att det besvärar dig.
Får jag läsa en kommentar som träffar ganska hårt? Får jag det?
Ja, absolut.
Ja, går det bra att jag gör det?
Det går jättebra.
För det kom på en kommentar på bloggen från någon som heter Erika som skriver så här.
Och alltså det är inte jag, en Erika med K.
Exakt. Efter det här poddavsnittet kan jag inte titta på Alla mot alla utan att undra vilka budskap Fredrik sänder ut till Klara.
Det är det du känner.
Men det är det jag säger. Det är så skönt att få stöd i det här.
Det blir för mycket. Hur är en relation liksom utvecklats av att du ändå gjorde ett tydligt statement i podden?
Nej, men det har blivit mycket värre. Du vet, nu sänder de ju Alla mot alla repriser flera dagar i veckan. Och det är ju bara för att psyka mig. För att man ska, varje gång jag slår på TV5 så ska det komma en Alla mot alla repris. Jag tycker inte det är snyggt, därför att det blir
de
för
mycket. De börjar lopa.
De börjar lopa. Det är det jag menar, det är lite stakervarning på Fredrik. Han är lite besatt av mig. Men samtidigt, jag förstår det också, för det är inte första mannen som är det.
Ja, nu känner jag mig nästan lite... Men dum alltså.
Ja, men alltså, hur går det för dig och Gustav?
Alltså det går faktiskt jättebra.
Gör
nu.
Det?
Ja, det är vad så
då? Berätta! Jo, berätta, det har hänt något. Du vill inte berätta.
Jo, det har faktiskt hänt någonting. För du vadå? Vet, nej men det börjar ringa hem så här.
Nej.
Okända män.
Nej.
Hej Rika, jag heter André. Jag skulle vilja prata med dig om dina lån.
Va?
Ja, första gången så tänkte jag bara, men alltså, jag har inga andra lån än bolån, kommer fram till, och André tackar och lägger på liksom. Men så ringer en Greger, så ringer en Hamid, så ringer en Kalle, och så fattar jag till sist, men gud vad dum jag är.
Vadå?
Ja, det är ju han som ringer.
Är det Gustav som ringer?
Ja, men han är ju skådespelare. Han byter ju bara röst.
Han är ju konstnär.
Han är ju det. Så han kan ju gå in i olika karaktärer. Vara den här Hamid med lite mörkare mustig stämma som liksom frågar om min lånesituation. Eller den lite mer så här peppiga Simon. Bara, tja, läget. Hur är det med lånen nu för tiden? Det här liksom... började gå mig på närmare.
Men vad hände då?
Nej, alltså, jag tänkte, jag tar den Skarsgårda tjuren vid hornen.
Ja, får höra.
Så nästa gång han ringde, då var jag beredd. Mm. Tjena, läget! Heter Simon, ringer från det institutet. Ja, precis. Och jag ser ju bara framför mig hur han, Gustav, sitter där vid telefonen och liksom har gått in i karaktär. Så jag bara... Hej Simon, då börjar det ju så här, fråga om mina lån då, som det alltid är, det är så det går till det här spelet. Så jag kände så här, I can play ball, så jag sa liksom bara, vilka lån vill du att jag ska ha? Och det funkar ganska bra, skulle du veta. Nej, men jag hörde lite så upphetsning i rösten. Nej, men så blev jag kände kanske lite att det var nästan lite kinkigt. Det var ganska mycket så här, toppar och botten. Den lånar, gud vet vad det står
för. Han vill inte binda räntan.
Simon, sa jag. Innan vi binder någonting överhuvudtaget här så är jag intresserad om du kan pressa. Gå lägre. Sen får du binda.
Du är gift fortfarande. Tänk dig för. Gud, jag blir nästan lite... Nej, men jag blir nästan lite... Jag menar inte vara sån, men jag tycker nästan det blir lite... Fast du slutar det här. Är du lite
moralisk nu?
Nej, men det, ja, fast jo då, men det är klart. Men jag känner liksom, hur slutar det här?
Nej, men det var ju häromdagen med det där jävla liksom börsfallet och Nasdaq hit och dit.
Mm.
Nej, men då börjar ju han så här, oj, jaha, nu blev det liksom förändringar här i bolån. Och då kände jag, för bolån har ju jag på riktigt, det vill ju inte jag prata om.
Nej, då blev det, liksom det var ju en mood killer, säger jag.
Ja, exakt. There goes my... Det är
typiskt män att börja blanda in två saker när man håller på att prata om något helt annat.
There goes my heart on Simon, sa jag. Men han ringer ju igen såklart. Så, och heter väl kanske Magnus då då. Så då är jag beredd. För men nu har du liksom kommit igång.
Ja, men, fråga dig en sak.
Mm.
För jag tror också att jag har fått typ sådana där samtal. Alltså typ av kvinnor så här, typ från Avanza Bank.
Ja, men herregud, så dum är jag ju inte att jag inte fattar att det här är en grej som också andra håller på med. Jag är jätteglad att du ska vara med. Jag undrar, skulle du och Bertil kunna ta på er mössorna igen? För ni får inte se vad det är ni ska äta. Och du måste också täcka dina ögon.
Ja.
Precis.
Var ska vi sitta någonstans?
Det här är inte middag, Bertil.
Den där blir perfekt, Folke. Ner för hela ansiktet. Vad munnen måste sticka ut, för du ska smaka grejer här nu. Ska du tävla mot din mamma? Vem tror du vinner?
Jag.
Ja. Bra självförtroende. Du får sätta det här på brorsasidan. Eller barnsidan kan vi säga. För du och Bertil kommer vara på samma lag. Och Klara, mamma får vara bara på ett eget lag. Klara, inget tjuvkikande här nu. Får ni dra ner för ögonen. Mm. Är det någon som ser något?
Nej.
Jag kommer
är det
ge...
något som är giftigt, Erika?
Ingenting som är giftigt. Nej. Det är bara så här frukter.
Råpotatis.
Ja, råpotatis.
Vad gott det var.
Ja, vad bra Folke. Ja, och så får... Nu lägger jag ut igen här. Mamman. Till Bertil. Varsågoda.
Äpple.
Vad säger du, Bertil?
Päron.
Äpple.
Folke och Klara tror att det är äpple. Vilken färg i så fall?
Grönt.
Mm. Okej, och päron brukar vara gröna bättre, så ja. Då släpper vi den där. Du kan lägga den på bordet där när biten är kvar. Då får ni lägga ut era händer igen. Mamman får pröva att svara först, så får vi se vad som händer. Om ni bara, ja, ni kan bara äta, men ropa inte ut er en gissning.
Morot.
Det smakar som något jag ätit förut, men jag minns inte vad.
Nej, det här var en liten gåta. Vad säger Bertil?
Morot.
Morot också. Ja. Ni tjuvkikar inte på färgerna, va?
Nej, det gör ju inte alls.
Nej, vad bra.
Äpple.
Äpple.
Päron.
Grönt äpple.
Grönt äpple. Eller rött.
Mm, ja, det är bra helgardera. Ni har fått en ny vindruva nu, vill jag veta färgen på den.
Grön.
Röd.
Alltså jag måste säga, i vindruvstestet så var ju killarna fulltaliga. Du var ju helt omvänd här. Du gissar grön när det ska vara rött och rött när det ska vara grönt. Jag hoppas du inte så i trafiken, Klara.
Nej.
Nej. Och det är hittills är faktiskt Folke den som har haft alla rätt.
Jaha.
För han gissade också rätt på färg på äpple.
Mm-hmm.
Det kanske är för att du är yngst.
Det kan man ju...
Jag är så jättepeppad på att visa er den här moroten som ni åt.
Mm.
Ja. Är ni beredda då?
Mm.
Det här var vad det var.
Världens tjockaste morot i så fall.
Ser du vad det är, Bertil? Ni kanske äter det som pommes frites någon gång?
Mm. Potatis!
Potatis!
Ja, det är en söt potatis.
Ja, söt potatis.
Det åt vi hos Gammor förra veckan.
Det smakar så.
I ugnen som du tyckte var god.
Väldigt annorlunda.
Hur då, tänker du?
Det smakar Blötare.
Känns sötpotatis blötare?
Saftigare.
Jag tycker sötpotatis smakar mer än annan potatis.
Ja, det gör det, men det smakar mindre än morot.
Ja, och mindre när den är så här rå.
Det smakar potatis när man håller för näsan.
Mm.
Det är jättekonstigt.
Mm.
Ja, det är lite konstigt, men det är för att näsan och munnen, de pratar med varandra liksom.
Mm.
Och grejen var att ni inte skulle känna skillnad på potatis och äpple. För jag kommer ihåg att man gjorde ett test när jag var liten i skolan. Man fick tugga på potatis och äpple, vanlig potatis, och så känner man ingen skillnad. Men det gjorde faktiskt ni.
Mm. Ja. Det är ju skitlätt.
Ja. Mm. Okej, okay. Fånigt test alltså. Oh. Men hörni, jag skulle bara vilja fråga er, vad är det som gör att mat är god?
Att det smakar något.
Du gillar lite heta smaker, vill jag minnas, Bertil. Ja. Vad gillar du att laga för mat?
Den maten jag gillar mest.
Som är?
Renskav.
Men hur gör du det då?
Ingen aning.
Men hur vet du ska göra det när du börjar?
Det har jag inte heller någon aning.
Börjar man kanske med en ren?
Jag har det nog rätt i.
Och sen?
Potatismos.
Ja, just det. Men tack så mycket, Bertil. Hur var det att vara med och smaka, tycker du?
Coolt.
Åh, så känner jag också. Tack ska du ha för att du var med. Nu ska jag prata lite med din mamma.
Okej.
Okay. Ja, tack ska du ha.
Men bara lite sötpotatis till mig. Okej.
Alltså, Folke gillar ju i princip ingenting. Han gillar ju hamburgare och sen gillar han salt med... Han gillar gurka med örtsalt. Men när man gjorde så här så tyckte jag att allt var jättegott. Sen tyckte jag att den där råpotatisen var smaskens.
Jo, väl peppad på råpotatis. Du får prova mer det. Om du har ett bra recept på råpotatis så kan du testa det ikväll.
Ja, men grejen är att det är väldigt olika med barn. Och jag har ju 3 barn, varav 2 är otroligt matglada. Och det ena barnet är en riktig skeptiker. Och inte gillar någonting förutom gurka med örtsalt. Så har det ju inte alltid varit. När han var liten, alltså mindre, nu är han 5 år. När han var 2-3 år, jättematglad. Och samma sak med min äldsta son. Han hade liksom en fas på några år när han inte tyckte att någon mat var god. Och nu, när han är 9, så tycker han faktiskt att det mesta maten är god. Alltså han är också framförallt beredd att smaka på nästan allting. Men du kan smaka på lite sill. Ah, ja, men jag tyckte inte det var gott, men jag smakar så här. Och det tycker jag är väldigt stor, ett väldigt lyft som förälder. För det är ju otroligt tråkigt att laga saker. Det är ingen som tycker om någonting.
Men brukar dina barn vara med och laga mat själva?
Bertil är inte så intresserad. Folke tycker ju att det är väldigt roligt att laga mat och baka. Och är väldigt intresserad av att göra sakerna. Men det brukar inte hjälpa så mycket. Han brukar ändå inte vilja äta det sen.
Men jag tror att du är ändå inne på rätt väg. För att barn, om du orkar hålla i det.
Mm.
Det blir ju uppriktigt sagt inget ont om Folke här. Mm. Hans handlag. Men det blir ju, där barn är rätt små. Han är ju inte jättestor än. Så blir det ju stökigare när barn ska vara med och göra mat, tycker jag. Och då känns det ganska pointless om de sen inte heller vill äta upp det de gjort själv. Men jag brukar tycka att när barn har varit med och gjort mat så brukar det ändå väcka mer ett intresse än att man bara ställer fram något.
Jo, det, jag tror egentligen det också. Jag tror bara att nu är det en period när ingenting funkar. Men jag tror egentligen att det där på sikt är bra. Jag minns också att hur gott det var typ när man fick hemkunskapsläxor. Vi hade hemkunskap redan i mellanstadiet. Det kanske alla barn har, jag vet inte. Men vi hade det i alla fall. Och då fick man hemkunskapsläxor. Och när man då hade bakat något själv. Förstås ändå lite över en sena man pappa. Men så bara, jag kan göra något som varit gott. Alltså det har varit ju väldigt mycket ökad matlust på allt. Från köttbullar till äppelpaj och allting så. Men jag faktiskt läste en, eller jag lyssnade på en podd tror jag det var. Hon pratade om, för länge sedan, pratade om just barn och mat. Och att det finns ju en, man kan ju liksom misströsta som vuxen förälder att de har, man har den här matglada bebisen Ulf, min liksom 12 månaders. Han äter allt som finns att äta. Han stoppar även saker man inte ska äta i munnen. Lego, alltså han är väldigt liksom matfrisk.
Det är mycket som är smakligt i 12 månaders åldern.
Det är ju det, och det är ju helt biologiskt betingat, därför att när man är liten så är man ju inte så mobil, utan man är ganska stationär, och de flesta saker man äter får man tillreda sig. Så små barn är liksom, det är meningen att små barn ska vilja äta allting, och allting som föräldrarna ger dem. För de behöver mycket näring och de får också inte, de får också exponeras inte för så mycket som kan vara farligt. Så fort barnen börjar komma upp i den åldern, man tänker om man, som det var förr, för väldigt länge sedan när barn, man sprang omkring ut i en skog eller i, på savannen eller vad som kan vara. När barn kunde liksom vandra iväg och hämta något själv. Då ska barnen börja vara skeptiska mot nya smaker.
Och för att inte äta giftiga bär.
Exakt. Och då, det är så under några år. Sen när man blir lite större, då ska man börja kunna gilla saker igen och introduceras för nya smaker. Så jag tänker bara, sen jag hörde det, det kändes som att det var så logiskt och bara då att acceptera att ja, men nu har jag ett barn som inte vill äta främmande saker och inte vill äta saker med som är ihopblandade. Som inte vill äta en sallad men absolut kan äta lite gurka för sig, lite tomat för sig, lite paprika för sig.
Ja, man får örtsalt.
Mm. Precis.
Ja. Men hur har du gjort med dina barn? Vi börjar med Ulf nu som är minstingen här. Han fyller 1 år strax. Mm. När började han käka?
Ja, men han började smakportioner 4-5 månader ungefär. Och då var det väldigt milda, mesiga saker i början. Och nu tycker han om allting i princip. Och vill smaka allting som vi äter. Och jag försöker hela tiden att men det så ger han honom specifik barnmat. Men sen så får han ju alltid, och det får han oftast innan vi äter. Så att han liksom är mätt på sin, vad det nu är, gröt eller om det är någon speciell barnmat. Så att han är mätt på det. Jag vet att han fått i sig det han behöver näringsmässigt. Sen får han sitta med när vi äter. Och då kan han få liksom det som finns. Några makaroner eller några klickar köttfärssås och potatismos som man får ta med händerna och kladda med. Alltså egentligen alla smaker får han testa och gillar typ allt. Det är ju ganska lätt, tänker jag, typ med att med vårt första barn att man bara säger, åh, jag är ett barn som gillar allt. Känns lite duktig så här, och det har man ju inte så mycket för. Alltså det är inte så mycket med själv som gör det, utan det är ju mer att vissa barn kan vara ganska kräsna, men de allra flesta bara biologiskt kommer vilja smaka allt man ger dem och allt de inte heller ska äta, som hundbajs och löv och grus och aska från spisen.
Ja, jag har en kompis som, hon är ju vuxen nu, men hon berättade att hon en hel sommar när hon var alldeles för stor, då så var det så att hon åt pannkaka hela tiden.
Mm.
Jag bara, men blev du inte less på det? Hon bara, jo, men jag fick så jävla mycket uppmärksamhet. Jag kunde inte sluta. För hon var med en stor släkt och bara, det blev så mycket liksom strålkastarljus. Så att hon fortsatte bara äta pannkaka fast hon tyckte det var jättetrist till sist och satt och snegrade på de andra smakaroner eller vad det nu var. Ja. Nej, men jag, nu det här tycker jag är ett roligt skämt, men sen fattar jag att man kan ha jätteproblem att få i sina barnmat. Jag är så bortskämd, jag har aldrig varit med om det. Men jag kan tänka mig att det blir en jäkla kamp att man ska hålla på liksom för att få i tillräckligt med näring kanske bo i rikt land.
Ja, och där är jag ju ingen liksom dietist, men jag, alltså barn svälter inte i Sverige. Om man vill äta pannkakor en hel sommar, ät pannkakor en hel sommar. Se om man kan ploppa i dem lite frukt här och var eller något sånt här, vid något annat än måltiderna. Men alltså, barn sälter inte ihjäl om man inte är väldigt sjuk. Om det finns tillgång till mat, de kommer äta. Och ju mer man gör det till en grej att de inte äter, desto mer så håller man fast vid det. För barn tenderar ju, i min uppfattning, göra allt de får uppmärksamhet för. Bra saker, absolut. Men dåliga saker och negativ uppmärksamhet kan också vara väldigt triggande för att fortsätta med ett beteende. Så att ignorera dåliga beteenden och förstärka bra beteenden. Sen kan man manipulera sina barn jättemycket. Det rekommenderar jag varmt. Och det kan man göra så här till exempel. Man har liksom någon på middag och så säger man så här, ja, du skulle bara veta, alltså den här pojken, han älskar grönsaker, han vågar prova allting. Om han vet att han inte älskar grönsaker, men han kanske äter 3 grönsaker, så här, du ser vilken grönsaksätare han är. Han är så otrolig, han vågar smaka på allting. Jag vet nästan inga barn som är som honom.
Vi var ju ofta ute och åt på krogen faktiskt när vi hade vår första dotter i alla fall, även den andra. Vi hade ju valt bort bil och sådana andra bekvämligheter, men tyckte det var väldigt roligt att gå ut och äta en gång i veckan. Och då blev det ju så att det som händer när man kommer med små barn på restaurang är ju det att de blir ju så liksom krattade för.
Mm-hmm.
Och det åker fram små tallriksunderlägg och kritor som man får alltså rita med såna bamsefigurer och allt vad det var. Nu gick vi ofta på restauranger där det fanns liksom en hyfsat bra meny.
Mm.
Men vi valde också att när
egentligen vår yngsta dotter var lite för liten, så började gå på restauranger där det inte finns barnmeny.
Mm.
Och då blir man ju en superhjälte direkt när man kommer på en sån restaurang. För först tittar personalen och flackar med blicken och bara, ja, alltså vi har ju inte barnmeny på det här stället.
Mm.
Och då gjorde vi lite sådär, som du säger. Mm. Ja, men det är inga problem. Mm. Vår dotter äter allt på menyn.
Mm.
Och jäkla vad lång hon blev. Ska jag ta högrev eller ska jag ta där? Sen så får de, säger man alltid personalen då, du får göra en fjärdedels portion.
Ja.
Det skiter de ju i, för det är den här känslan att man äter det vuxna äter. Ja. Jag fattar att om man har ett barn som vill äta pannkaka måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, så tänker man, men vad jag, inte fan tänker jag ta ut mitt barn på en restaurang och betala meny, och det kostar ju pengar och det försvinner. Men jag tycker kanske det är värt att testa en gång i alla fall.
Mm.
För det är ju rätt kul att se när barnen kommer in på en restaurang att det blir, det glimmar ju och det är liksom tjusigt dukat kanske och lite annorlunda, salt och peppar. Det är ganska mycket att upptäcka sådär. Mm. Och sen så är det ju, märker man att det är något härligt socialt här att gå ut och äta.
Mm. Det funkar väldigt bra. Ja, för också att de flesta barn, man kan ha det ganska krångligt hemma, men man äter ju ganska bra på förskolan.
Mm.
Så, och då funkar det. Och det är precis som det kan vara svårt att lägga sina barn på dagslur hemma, men på förskolan lyckas de minst lägga alla 14 barn i barngruppen på varsin madrass på golvet.
Mm. Så att, vad vore världen utan bra pedagoger?
Ja, och grupptryck.
Ja, just det. Man vill inte vara sämre än kompisar.
Nej, men jag tänker bara att det jag försöker tänka med maten, och där har jag verkligen inte alltid lyckats, eftersom jag kan också bli otroligt frustrerad när barnen inte äter. Mest för att jag känner bara, nu blir du grinig. Och sen så blir ju, det landar ju på mig. För jag kommer ha en grinig unge nu hela eftermiddag som inte har ätit. Men att försöka att inte göra en sån stor grej av det, om det bara är frågan om lite vanligt liksom mattrots. Såklart gäller ju andra regler om man är sjuk eller om man verkligen är undernärd och bla bla bla. Det fattar alla, det behöver vi inte ens säga egentligen. Men att liksom inte göra så stor grej av det och sen bara försöka hitta små saker som är positiva och så liksom försöka komma in i en positiv spiral där man kan börja prata om hur duktigt barnen man har. Eller vad modig den är, den bara smakar saker. Eller oj vad kul, liksom vad trevligt vi har. Alltså att liksom förstärka en positiv upplevelse kring maten.
Alltså det är väldigt roligt när man får äldre barn också som kan analysera lite.
Mm.
Jag har ju tonåringar nu och så har vi varit ute och ätit många gånger med dem då förstås. Och till sist så min äldsta dotter, det här var ju för några år sedan, bara, så vuxna era drycker. Det blir ju aldrig klart. Ja, men det är ganska meningslöst för dem att då har varit så att min man skulle beställa en öl. Så han brukar inte vara särskilt krånglig med det, men det var ju ändå så att den här kyparen då, han var ju väldigt stolt över att de hade husets IPA och skulle berätta hur den gjordes, och det var humle dit och det var lagring hit och det var liksom, jag kan slita mig, så det här kanske blir fel referenser, men hur som helst, det tog en bra stund att berätta om det där och jämförde med olika ölar hit och dit, och barnen som var jättehungriga tyckte ju bara så här, vad är det för fel på en Fanta? Är vi klara med den här skiten snart? Men det jag tänkte då var att ja, de tycker ju också att vi är väldigt petiga. Mm. Där man tycker att barnen bara ska beställa och vara nöjda och äta upp och hålla käften. Mm. För nu äter vi, och det är det naturligaste i världen.
Mm.
Och sen märker ju de att när man är på restaurang, alla petigheter som vuxna håller på med.
Mm.
Vad är det för ris och hur har den lagats och kan man få det utan den osten och bara där.
Jag håller verkligen med, det tycker jag är en bra grej, att vuxna är svinpetiga. Både med det där, men också sitt på stolen, sitt inte så där och häng. Slamra inte, smaska inte. Du hörde ju hur jag höll på till barnen, sluta smaska när de skulle prata och liksom äta saker samtidigt. Vi är ju jättepetiga. Fast vi tycker att det är ju rimligt. Barnens petighet är ju helt orimligt, trots att det egentligen är samma sak. Så att, ja, nej, men det ger dem rätt i. Jag var ju också ett barn som åt nästan ingenting, och det brukar jag tänka på. Jag var väldigt krånglig, jag hade inte alls liksom auktoritära, stränga föräldrar. Jag hade en period när jag alltid stod på stolen och åt. Och då fick de mata mig på stolen. Minns aldrig att det var någon diskussion kring det. Den fasen gick över, då skulle jag vara under bordet. Då matade de under bordet. Brukar jag stå på stolen eller vara under bordet när du och jag äter idag, Erika?
Nej, det där har ju gått över. För ja. När du gjorde det där första gången vi träffades, nu får du fan sätta dig ner.
Hur är det med Maria då, din näst äldsta dotter?
Ja, hon är ju den som är petigare skulle jag säga. Men då skulle jag säga att Isa är noll petig.
Mm.
Och känner också så här bara... Men måste ni alltid använda mig som avfallskvarn? Så, ja, det finns 3 klyftpotatisar kvar. Isa, vill du ha dem? Hon bara, måste ni alltid? Ja. Nej, men Maria är som sagt lite mer så här, noggrann skulle jag säga. Mm. Men då är hon också den alltså, som kanske har det starkaste smaksinnet i våran familj.
Mm. Mm.
För det var en grej när hon var mycket yngre. Då gick hon och följde med då Peter, pappan, min man, till en butik i Umeå som säljer ostar över disk.
Mm.
Och hon valde då en som hette Tant Grön. Alltså en riktig så här, jag tyckte det var ganska så här, kraftfull grönmögelost.
Mm.
Du rynkar på näsan nu, vet du
vilka det är? Nej, jag tycker det låter jättegott, men också jag känner hur det börjar, tungan börjar krulla sig, det bara vattnas i munnen.
Hon var jätteliten när hon gjorde det, ungefär i folkets ålder. Mm. Åh, vad hon tyckte att det var gott.
Mm.
Men det var också att hon uppfattade någon sorts delikatesskänsla i det här.
Mm.
Och kunde också fråga, kan vi gå och köpa den där osten igen? Och tänkte, men vad är det med det här barnet som liksom gillar så här konstiga saker som inte ens vuxna gillar? Pappa till exempel, för han avskyr sån här mögelost. Mm. Och vi hade ett, apropå lek, så han sa ju så här att barnen, de ska bara lära sig äta surströmming. Mm. Mina barn, jag sa, fast jag gillar inte det själv.
Mm.
Ja, då blev jag så här, men det var för hemskt att barnen inte skulle lära sig äta surströmming liksom. Då sa jag så här, ja men du får väl ge dem ett vad då. Ja, men då skulle ju då min nästa dotter, hon skulle ju få 50 kronor om hon åt upp en hel surströmming.
Ja.
Och så gjorde hon det. Och sen då kom ju pappa, och då hade vi köpt det, tror jag var den här osten som jag pratade om, den här tantgrön. Åh, äckligt, så började han så här, och då säger Isa, du får 50 kronor om du äter upp hela. Men nej.
Exakt! Exakt!
Nu hör jag att Ulf börjar pipa här ute.
Han är också hungrig, apropå mat tror jag. Att han
Får jag bara svara en fråga? Alltså, funkar det inte, kommer man bli vansinnig så får det väl bara gå. Mm. Men det är en sak som jag intresserar mig för. Och det är att jag ser att du ibland när Ulf ska äta tar lite saltkorn och strör över.
Mm.
Nu får man väl i och för sig det när han är 12 månader, det är väl 1 år.
Jag tror det.
Men du har fuskat lite här.
Ja, men alltså, jag känner att jag vill viska, men jag läste en artikel av Agnes Wold där hon skrev om att det här, att det är så farligt med barn och salt, att det var överdrivet. Och Agnes Wold är ju professor i klinisk patologi. Hon har ju mycket åsikter om allt från städning till salt och barn. Och jag tänkte att ja, men jag provar lite. Inte för att jag vill salta mycket, men för att jag ibland, som att jag, speciellt min hemlagade mat, att han tycker inte att den är så god. Och då har jag bara saltat upp den jättelite. Alltså, så lite.
Alltså han... Ni andra har fått en saltad i grundreceptet och hans har varit osaltad.
Ja. Och det är så här, och så bara några saltkorn och så har det gått ner mycket lättare. Helt anekdotisk bevisföring, men det har i alla fall fått mig övertygad om att även små barn vill ju känna smak. Och om man nu inte vill salta sina barns mat så kan man ju faktiskt addera mycket mer kryddor. Man vill inte ta dem krångligaste kryddorna, kanske spiskummin och koriander, är faktiskt många som inte gillar även i vuxen ålder, men det finns ju snällare kryddor som även barn kan gilla, att man inte är rädd för att sätta smak på maten, för jag tror att det blir inte så gott, inte ens för bebisar.